Yes, välkomna till det här podcastavsnittet och jag har fått fin besök här hos mig idag. Det är Sara Nilsson från Dumpen och även Patrik Sjöberg här, men jag ska fokusera bara på Sara idag, så Patrik får sitta och kolla på sin mobil här nu i en och en halv timme ungefär.
Har jag hållit käften?
Ja, precis. Vi har alltså, du är välkommen hit Sara för det första.
Tack.
Du är ju nystämd, du har fått en stämning av grovt förtal.
Nystämd,
ja, precis. Ja, jag har ju begärt ut den där stämningen och tittat lite på den. Jag tänkte vi kunde prata lite om den senare. Men jag är väldigt nyfiken på att prata med dig om vem du är och varför du jobbar med Dumpen på det sättet du gör idag. För man vet ju väldigt mycket om vad Patrik Sjöberg, vad han har för bakgrund och vad han har varit med om och varför han gör det han gör idag. Men man vet inte så mycket om dig helt enkelt. Så jag tänkte bara fråga dig lite så här. Var är du ifrån för det första? Du är från Skåne någonstans?
Jag är från Skåne.
Var någonstans?
Från Lund från början.
Ja. Och vad har växt upp där med mamma, pappa, syskon eller hur?
Nej, jag växte upp med min mamma bara.
Okej. Okay. Men har du syskon och sånt eller?
Ja, jag har en sladdissyra. Fast hon är 16 år yngre än vad jag är. Mm.
Hur var din uppväxt i Lund då?
Oj, den var ensam. Den var väldigt, väldigt ensam. Jag var väldigt ensam som barn. Och ja, vad ska man säga? Jag läste mycket böcker. Jag läste jättemycket som barn.
Men vad menar du? På vilket sätt var du ensam?
Ja, vad ska man säga? Alltså jag hade väl kanske inte den uppmärksamheten hemifrån som barn ska ha egentligen i grund och botten. Och det blev så att jag tydde mig mer och mer till mig själv som barn då. Mm.
Hur yttrade det sig då?
Ja, jag blev ju lite egen och en ensam varg och sådär. Ja, vad ska man säga? Jag började väldigt, väldigt tidigt att jobba som modell i Malmö. Och där var jag också ensam, så jag hade ju ingen förälder med mig i det där, utan jag gick ju själv till agenturen och jag skötte mina ärenden där och gick på castings och körde över mig själv fullständigt. För jag kände mig inte alls bekväm i det jag höll på med, men ändå så gjorde jag det. Och det ena ledde till det andra och det blev ju helt felaktiga sammanhang för en 14-åring.
Vad var det du gjorde då? Vad var det för modellen då? Vad var det du sysslade med om du skulle berätta?
Alltså det var ju reklam, modevisningar, sådana saker. Så att om det var modevisning till exempel på Etage i Malmö, så var jag där som 14-åring och alla andra runt omkring var ju äldre än vad jag var. Och det var ingen som höjde på ögonbrynen över att jag var 14, utan jag var som alla andra. Och jag gick ju, det var ju underklädesvisningar och det var klädvisningar och sen skulle man ju umgås med folk efteråt. Och där var aldrig någon som pratade om ålder överhuvudtaget. Och det var ingen heller som frågade när jag skulle komma hem eller att jag ska vara hemma en viss tid eller en viss dag eller någonting sånt där. Utan jag kunde helt enkelt sova lite var jag ville och ja. Man landade både lite här och där och så, ja, och så började jag gå på amfetamin väldigt, väldigt tidigt.
Men då gick du i sjuan och åttan.
Åttan.
Du var lika gammal som min dotter är då, 14 år. Mm. Och höll på med detta modellande, typ runt underkläder framför folk. Och,
ja. Det var ingen som ställde frågor med tanke på att min mamma inte var delaktig i det här överhuvudtaget. Sen gick det så långt att agenturen skickade hem ett kontrakt, jag tror det var på 8 år. Och jag har ju alltid haft lätt för att läsa. Jag satte mig och läste det kontraktet och jag blev riktigt sur. För det stod att jag inte fick ändra frisyr och det stod att jag får inte ändra vikt, jag får inte ändra någonting överhuvudtaget. Och jag som är lite så källetvärvig och obstinat tyckte jag, nej, fuck that. Jag ska inte skrivas under någonting. Och då, det vet jag om att mamma var väldigt positiv till. För hon var ju väldigt stolt över mitt modellande. Trots att hon inte var en del av det så var hon väldigt stolt över. När man såg mig på första sidan i Kvällsposten så var det wow, liksom. Det var jättefint och jättebra och allting. Men jag trivdes väl inte så pass bra, tyckte inte alls att jag skulle vara begränsad av någon som ska bestämma min frisyr eller hur jag ser ut. Så att jag sa bara nej, det där kommer inte på fråga. De skickade något annat avtal som var kortare och till slut något ännu kortare avtal. Och när jag skulle gå ut nian så var tanken att jag skulle åka ner till Paris och jobba som modell. Men en av tjejerna på agenturen varnade mig. Hon sa det att åk inte ner där, för att han som äger agenturen nere i Paris, han är jätteglad för att krypa ner i. Alltså man är som livägarna, man blir utnyttjad hela tiden. Då var det liksom inte frivilligt utnyttjande som jag hittills hade varit utnyttjad för, utan det var alltså ofrivilligt utnyttjande, för man var så illa tvungen till det, berättar hon.
Men blev du utnyttjad under den här tiden när du var 14 år?
Ja, det är klart. Alltså med min betraktelse då så tyckte jag ju att jag var vuxen nog att fatta beslut och följa med en fotograf hem eller det ena eller tredje.
Men vad var det för saker som hände då?
Alltså det var ju sex. Och det var knark. Och det var ingenting konstigt med det, utan jag tyckte att jag var vuxen nog att fatta de besluten. Mm. Idag fattar jag att jag var inte alls mogen att fatta de besluten. Idag när jag tittar på en 14-åring så var det lille vän. Liksom. Mm. Ja.
Men om du skulle beskriva de här situationerna, liksom, hamnar du i sammanhang där folk då bjöd dig på saker? Eller vad?
Ja, men jag ville ju hamna i de sammanhangen.
Vad kunde du vara?
Jag var ju så destruktiv. Jag var jättedestruktiv och jag ville ju själv hamna i de sammanhangen. Och det var ju inte någon som sa stopp eller broms eller vad håller du på med eller du är på fel väg.
Men om du ska beskriva vad det var, hur kunde det liksom se ut då liksom när du hamnade i de här miljöerna? Vad var det för folk runt dig och vad gjorde de och vad sa de?
Så det var ju fester och det var till exempel, jag vet, på min 15-årsdag så hade man hyrt en del av en nattklubb som heter Privé i Malmö. Då var min mamma på Kanarieöarna. Och jag skulle försöka luska ut, det var ju på den tiden man hade telefonkatalog. Man hade ju inte mobil, så att jag skulle försöka lista ut och var ligger Privé någonstans i Malmö. Och jag tyckte att det var så naturligt att jag som fyllde 15 skulle till Privé. Så jag ringde till min moster för att fråga, hej moster, var ligger Privé någonstans? Och hon säger, va? Vad ska du dit och göra? Nej, jag ska ha födelsedagskalas där. Ja. Men jag menar, där ska ju inte någon som fyller 15 vara på natten. Och jag förklarar för henne, jo men de ska ha födelsedagsfest för mig och sådär på agenturen. Du vet, jag jobbar ju som modell och de ska ha födelsedagsfest för mig. Hon var ju helt vansinnig. Men ja, men jag brydde mig inte om det, utan jag knoppade iväg på den där festen och var där. Och då är det ju en fest och där är, jag vet, ja. Ja. Det är ju, man blir betraktad som vuxen.
Mm. Men var det liksom äldre män då som var runt dig hela tiden?
Och... Ja, det var det ju. Ja. Det var det. Och jag menar, som unga tjejer så blev det, alltså det var väldigt mycket män runt omkring och det var väldigt sådär slämmigt och ja.
Mm. Och bjöd de dig på amfetamin och sånt?
Inte alla, men vissa. Ja. Och ja. Jag tyckte det var mer intressant med de som gjorde det än de som inte gjorde det. För att jag var jättedestruktiv.
Mm. Okej. Okay. Men skulle du säga, mådde du dåligt den här tiden eller var du nöjd med tillvaron? Eller?
Alltså jag förstod inte vad det innebar att må bra. Jag hade inte det perspektivet. Jag trodde att det var så man mådde helt enkelt. Jag trodde att den där tillfälliga lyften som man fick av missbruket, det var så bra man kunde må. För ett barn som inte har perspektiv på skillnaden mellan att må bra och dåligt. För ett barn som kanske har mått bra under barndomen så blir det ju jätteskillnad att må dåligt. Men för någon som har växt upp och inte mått bra så då har man inga referensramar. Man vet inte vad det innebär att må bra.
Mm. Okej, okay, så du kände bara liksom det var lite toppar ibland då när du tog droger och sen var det liksom...
Ja. Skittråkigt helt enkelt. Mm.
Vad hände de här åren efter då den här 15-årsfesten?
Jo, alltså jag skulle ju åka ner till Paris på sommaren efter nian. Men så ville jag inte det. Det var ju någonting i mig som bara sa stopp. Nej, åk inte för 17, åk inte. Så vad jag gjorde var att raka av med allt håret.
Varför då?
För att då kunde jag inte jobba som modell.
Okej, och det stod inte i något kontrakt att du inte...
Nej, jag hade inte skrivit under något kontrakt. Mamma hade inte skrivit under något kontrakt. Jag tvärvägrade.
Mm. Mm.
Så det fanns inget kontrakt. Och jag rakade av med håret och mamma blev galen. Och jag blev utslängd. Och ja, så jag åkte ner till England istället. Mm. Eller snarare, jag åkte ner till... Jag skulle åka ner till England och så hamnade jag i Amsterdam istället.
Ja, det låter som att det kanske inte var rätt håll. Eller?
Nej, det var verkligen inte. Usch. Nej, det var verkligen inte rätt håll. Där hände en massa saker där.
Var du 16 någonting då, eller?
Ja, precis, fyllde.
Okej,
ja.
Berätta om Amsterdam.
Ja, vad gjorde jag? Jag festade upp de pengar. Jag hade ju sålt min elbas. Jag spelade elbas innan, så jag hade sålt elbasen för att kunna köpa biljetter och ha med mig lite pengar nu. Jag skulle åka ner och träffa en kille i Brighton, hade jag fått för mig. Mm. Jag tyckte att han var jättesnygg, han spelade i ett band och vi pratade en del och han sa att du kan väl komma ner till England när du har möjlighet. Ja, jag sa ja, absolut. Och jag var ju lite impulsiv på den tiden så att jag sålde min elbas och skulle ta mig ner till Brighton då, men hamnade i Amsterdam och där festade jag upp de pengar jag hade med mig. Jag satt på centralstationen och satt och väntade på en sån här anslutande buss som skulle ta mig till England då. För jag hade ju en öppen biljett. Och då kom jag fram med en kille som, alltså han framstår ju som jättesnäll. Jättesnäll. Och han frågade liksom hur är det med det och så vidare. Han pratade franska och min franska var inte speciellt bra. Men jag pratade i alla fall. Lite franska, han kom från Algeriet tror jag. Och min pappa kommer från Marokko. Så lite franska pratade jag i alla fall. Hade jag fått lära mig. Så att, han säger du kan få sova på min soffa. Och han köpte grillad kyckling. Gjorde han på vägen hem till honom då. Han var jättesnäll. Och vi åker ut till en förort i Amsterdam. Och in i något stort. Sån här hyreskasern typ. Men han trycker på källarknappen istället för upp i huset. Jag tänkte inte på det där och då kanske. Och vi går ner i källarkulvet och sen öppnar han en dörr. Där och då fattade jag att här är ju någonting som inte är som det ska. För inne på golvet ligger det liksom en madrass. Det är helt mörkt i den här källarcellen. Och där sparkade han in mig i så att jag hamnade på golvet. Den natten var ju en kamp för överlevnad. Eller jag hade praktiskt taget, jag hade faktiskt gett upp där. Jag hade accepterat att okej, här tar det slut. Det blir inte mer, jag kommer inte härifrån. Men det gjorde jag.
Men du blev i princip kidnappad och inlåst i en källare i Amsterdam?
Mm.
Utan pengar och ingen som visste vart du var eller?
Ingen visste var jag var nu.
Okej.
Okay. Mitt i alltihopa så hade jag, han hade ju sin frisörsax där som han hade mot halsen på mig. Och jag tänkte i panik. Alltså, han hade ju lagt nyckeln till det. För dörren var låst med ett hänglås från insidan. Och han hade lagt nycklarna i sina byxfickor innan han tog av sig byxorna som låg på golvet.
Så han spelade också natten i det där källarrummet?
Ja. Okay. Ja. Han låg ju och höll en sax mot halsen på mig för att jag skulle göra som han ville.
Så han våldtog dig och...
Jag låg och tittade och fokuserade på det här hänglåset och tänkte att får jag tag på nycklarna så kan jag kasta mig ut härifrån. Men sen insåg jag att det är inte lönt. Det är inte lönt utan jag får ge upp här för att han kommer att skära mig i små bitar. Det är ingen som ens kommer att höra mig här nere.
Herregud.
Ja, så att jag var, alltså det enda jag kunde göra var ju att böna och be liksom att, och säga att Alltså det är så här att min pappa kom från Marocko och för hans del är det väldigt viktigt att man ska gifta sig och så vidare. Och så, ja. Så där. Och det tyckte han väl var lite okej i alla fall. Det var väl kanske en orsak till att jag skulle få stanna kvar i livet i alla fall. Så att morgonen efter så åker vi in till centrala Amsterdam. Och där fick jag ringa till min pappa ett sånt här mottagaren betalar ett B-samtal. För att min pappa fick prata med en väldigt konstig alferian. Ja, han fick ett samtal från någon som frågade efter min hand. Mm. Och ja, jag smickrade och jag hade fullt upp med liksom, du är ju min drömman. Ända tills vi var inne i centrala Amsterdam och sen så gick jag in på toaletterna. De har såna här långa med toalettbås och satte mig på damernas och sen så med fötterna uppe på toalettstolen så att det inte skulle synas att jag var där inne. Och sen satt jag där. Mm. Och sen var han borta 511 timmar senare när jag gick ut därifrån. Mm. Då mådde jag inte bra kan jag säga.
Okej, okay, så du lyckades lura honom och gömma dig på en toalett?
Ja.
Herregud, var det den värsta natten i ditt liv då, eller?
Nej, det tror jag inte, men en av dem.
Ja.
Ja. Men inte den, nej.
Nej,
nej, jag tror inte. Nej, jag har ju varit med om väldigt mycket konstiga sådana här saker. Och det är ju så att när man är destruktiv och så dras man som en fluga till döden. Man gör ju det.
Ja.
Det är ju så lätt att hamna i de här situationerna. Det är ju just det, när vi pratar om barn generellt så pratar vi om barn som har ett tryggt skyddsnät hemifrån.
Mm.
Vi utgår från våra egna barns säkerhetsaspekter när vi pratar om alla barn. Men vi glömmer de barn som faller mellan stolarna och som inte har någon som säger stopp, vad fan ska du i England göra? Ja.
Nej, jag hade ju aldrig släppt iväg mina ungar så.
Nej.
Det finns ju inte på kartan.
Nej, men vi måste ju utgå ifrån de som har lägst skydd i samhället, inte de som har högst skydd. För vi kan ju inte skita i de som har lågt skydd. Och där ligger mycket i mitt engagemang i dumpen, att många av de barn som vi skyddar är just de här destruktiva ungarna.
Ja. Men du, okej, okay. Men vad hände efter det då i Amsterdam?
Jag åkte vidare till England. Mm. Traumatiserad, kunde inte sova på flera veckor efteråt utan låg och vred mig och vände och drömde och somnade och vaknade och drömde och kastade mig fram och tillbaka och mådde skit. Men jag hoppade på bussen till England i alla fall, det första jag gjorde. När jag kom därifrån ungefär, jag stod och satt väl någon dag där och väntade och sen hoppade jag på bussen till England och så åkte ner till Brighton och knackade på hos den här roddaren från det där bandet Peter and the Test Tube Babies, knackade på hans dörr och sa hello. För jag hade ju fått hans adress. Mm. Så jag åkte dit och knackade på hans dörr och han sa oh hello, would you like some breakfast? Det var liksom, han var så engelsk, så han var så cool, han var så engelsk. Bara, oh, ja, okej, okay, jag vill ju ha frukost. Men där och då klarade jag inte av stillheten, för han var väldigt lugn och still och snäll. Jag klarade inte av stillheten, jag mådde jättedåligt så att jag gav mig ett bäreventyr i England. Och hittade ett gäng som ockuperade en baptistkyrka. En gammal baptistkyrka som var utdömd på de mänster.
Mm.
Mm. Det där skottade jag ihop med det gänget. Mm.
Vad var det för gäng då?
Ja, det var ju... Ja, vad var det för gäng? Det var liksom, ja, vad ska man säga? Ja, det var en massa husockupanter, en massa sådana här.
Snackar vi 90-tal nu, eller?
Ja, då. Ja. Ja, då. Massa outsiders som liksom hade samlats på ett ställe. Och en del var liksom, ja, ute och tiggde pengar. Och en del sjöng och spelade och blåste eld. Och jag fick lära mig att blåsa eld. Och jag, ja... Ja, och jag mådde inte bra, gjorde jag inte. Det var ju där jag började gå på opiater.
Mm.
Mm. Så jag tog metadon för första gången och jag spydde som en kalv. Och sen blev det heroin. Och det gick jag ju på så länge jag var i England.
Mm. Mm. Vem introducerade dig till det då?
Det var faktiskt en kille som var ofta i den här baptistkyrkan, men han bodde inte där. Han hade en egen lägenhet. Han är död idag. Han heter Ruben. Eller hette Ruben snarare. Ja, han var ju lika trasig som jag. Mm.
Men det var sprutheroin då? Eller?
Ja, ja, det var det.
Mm. Mm. Okej. Okay. Hur gjorde du för att... Alltså hur levde du då? Var fick du pengar ifrån? Och...
Ja, jag lärde mig att spruta eld. Och vi sprutade eld och vi var ute och tiggde pengar. Och vi sjöng och spelade och hade oss. Mm. Mm. Gatumusikanter och underhållning och sådär. Okay.
Ja. Medan du höll på då med aktivt heroinmissbruk?
Ja, precis. Det gjorde ju nästan alla, var ju någon form av missbruk. Det var ju det som förenade.
Hur såg dagarna ut där då? En vanlig dag under den tiden?
Oj, om jag minns det ens en gång. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Hur såg det ut? Jo, sova. Vakna framåt dagen, eftermiddagen, ut och hitta på någonting. Kunde vara olika grejer. Samla in så mycket pengar som möjligt. Engelsmännen var ganska generösa faktiskt.
Mm. Ni stod på gator i torg då?
Ja. Ja.
Men det var aldrig någon sån här sälja sex eller något sånt här?
Nej, inte i England. Inte England.
Nej, men det var nog... Okay.
Ja, inte i England.
Mm. Hamnade du i sånt senare?
Ja.
Okej. Okay. Vad var det fortfarande?
Det var det när jag kom hem sen till Sverige.
Okej. Okay. Hur länge var du i England då?
Oj, kan det ha varit 8 månader sammanlagt, någonting. Mm. Någonting sånt.
Och sen åkte du hem till Sverige?
Ja, jag åkte hem till gamla vanliga Sverige.
Var du ren då eller fortsatte du med missbruk?
Nej, jag var ren ett tag där. Ett litet tag. Eller nej, det var jag inte. När jag tänker efter så var jag inte det, för jag åt massor med tabletter och drack sprit istället. Det är nog den enda perioden i mitt liv när jag har druckit sprit. Det var mycket tabletter, det var väldigt destruktivt och det var... Ja. Och då hände det att man åkte ner till Malmö till Industrigatan för att få in pengar. Jag började jobba på städfirma precis när jag kom hem från England förresten. Och där jobbade jag kvar i en vecka, tror jag det var, eller 2 kanske. Mm. Det var inte så att jag skötte jobbet direkt.
Nej.
Och sen... Nej, sen åkte man ju ner till Malmö och fixade pengar på Industrigatan och sådär.
Var ligger Industrigatan?
Värnhem och så lite längre. Ja, okay. Ja. För då, på den tiden så stod man ju på gatan. Och det var ju det. Jag tyckte att, okej, det var ju liksom, alltså jag och livet var inte mer värt än så. Nej.
Vilket år snackar vi nu då?
Nu ska vi se här. Ja, år. Jag måste ju varit 16 då.
Ja. Mm. Är det någon mitten av 90-talet? Eller?
Nej. Nu ska vi säga, jag är född 74 så att det måste ha varit 1990.
Ja, det var så pass, okej. Okay. Och då är du alltså, är du då 16, precis. Mm.
Och sen åkte jag till Berlin ett tag.
Men jag måste få stanna upp lite här. Det är ju jäkla vilken... Så du kommer alltså till Malmö och så bor du där?
Nej, Lund. Jag bodde i Lund och åkte ner till Malmö ibland. Sådär och sådär.
Och, åker du dit då och säljer sex? Är det mest då för att få ihop pengar till droger och fest? Och...
Ja.
Men hur påverkar det dig då från 16-åring?
Alltså jag var ju så avtrubbad. Jag var så avtrubbad så att jag tänkte liksom att det var inte sådär... Det var inte i den omfattningen, just där var det inte i den omfattningen, utan då var det liksom lite ströjobb här, lite del där och sådär. Det eskalerade ju, för sådana saker eskalerar ju, så att det eskalerade, så det var ju mer när jag var 17 än när jag var 16. Mm. Jag var ju, nu ska vi se här, jo men jag stack till Berlin. Och där skulle jag spruta eld. På heltid. Men det gick inte sådär jättebra. Det gick, men man fick inte in sådär jättemycket pengar på det. Och då gick jag också på heroin. Där var jag bara ett par månader. 5 kanske. Jag kommer inte ihåg. 6 kanske. Minns inte. Och sen kom jag hem igen. Då var jag väldigt, väldigt, väldigt trasig när jag kom hem. Då var jag jättetrasig. Och sen efter en incident med min mamma så då var jag ren. Jag hade slutat med heroinet och jag hade tänt av och jag hade fått ett jobb. Och jag hade precis, jag hade börjat jobba och fått min första månadslön. Så då måste jag vara ungefär 17. Då bestämde jag mig för att livet är så tråkigt att jag inte vill ha det. Det var så tråkigt så att jag vill inte ha livet, utan jag köpte helt enkelt 100 Rohypnol.
Vad sa du?
100 Rohypnol, sömntabletter, och sen så skar jag upp armen och sen så käkade upp de här sömntabletterna. Vaknade 3 dagar senare. Efter ett otroligt misslyckat självmord.
Okay.
Försök.
Mm. Jag fick åka in på sjukhus då? Eller?
Nej, jag tog en taxi in då alltså. Det var ju så knepigt så att jag tog en taxi. Jag var så ensam så att jag tog en taxi in. Det var ingen, jag hade lånat en kompis lägenhet och det var ingen som märkte att jag var där. Liksom. Att jag vaknade däckad med blod och allting överallt. Så att jag tog en taxi in till sjukhuset. Eller till psyk då. Och så fick jag någon sån här, vad heter det, LPT heter det då. En psykiatrisk tvångsvård för att och så var jag väl där några veckor och sen rymde jag igen. Liksom.
Mm.
Mm.
Mm. Okej.
Okay. Ja.
Och då är du, bor du i lägenhet i Lund då eller Malmö?
Nej, då bodde jag inte någonstans överhuvudtaget. Okay. Utan det var, jag hade lånat en kompis lägenhet bara precis för att jag skulle, alltså hon visste inte att jag skulle ta livet av mig, men jag visste att jag skulle ta livet av mig. För det hade jag bestämt mig på.
Men hade du mycket kompisar på den här tiden eller var det...
Ja, det hade jag ju. Men alltså, det var ju bara kompisar. Och alla i samma umgängeskrets mådde lika dåligt. Det var ju ingen som var friskare än den andra, utan vi mådde väldigt dåligt generellt. Den ena drack mycket sprit och den andra höll på och mixade mycket med tabletter. Missbruket var ju någonting som knöt oss samman.
Mm. Mm. Och vad händer? Alltså, hur länge håller du på så här då? Och hur fortsätter det efter det där självmordsförsöket?
Alltså, jag satt ju på psyk där ett par veckor och sen så insåg jag att det var ju jättetråkigt där. Och då bestämde jag mig för att skärpa till mig en kort period igen och börja jobba så att jag fick ett jobb på sjukhuset som patientvaktmästare och lokalvårdare. Och jobbade där ett tag. Men klarade inte av det, det blev för tråkigt. Det blev för tråkigt och jag är tillbaka till missbruket igen.
Och då, är det heroin då? Eller
nej, då var det amfetamin.
Amfetamin,
amfetamin, ja. Och då gick jag ner mig ordentligt, riktigt ordentligt. Och sen var där en veva till när jag höll på att bli mördad igen.
Okej, okay, vad hände då?
Nej, det är obehaglig historia. Jag är inte riktigt redo att prata om det. Faktiskt. Men jag tror jag har skrivit några ord om den kanske någon gång. Mm. I vilket fall som helst så var jag jättetrasig och polisen ville ju att jag skulle berätta vad som hade hänt och jag vägrade berätta vad som hade hänt. Jag sa bara kör mig ner till psyk.
Mm.
Kör mig till psyk för jag tänker inte prata om någonting överhuvudtaget.
Så den här då, så personen som gjorde något mot dig, han var ingen polisanmälan eller du?
Nej, alltså jag blev ju jagad. Och det var en bagare, tack och lov, som räddade mig.
Mm. Men det var
han ringde polisen.
Någonting.
Nej, han ringde polisen. Nej, sen efter det så började väl... Ja, sen hände det massor mer. Sen började jag sakta simma till ytan.
Mm. Men när du säger att du var nedgången, vad menar du med nedgången?
Alltså jag vägde 48 kilo. Och jag är 1,76 lång. Jag var jättetrasig. Och sen blev jag inlåst på SIS-hem. Precis när jag var 19 var jag väl kanske. När jag blev inlåst på SIS-hem, tack och lov så blev jag det. Men jag rymde gärna, jag rymde hela tiden. Jag rymde så mycket jag bara kom åt. Mm. För fort jag började liksom bli lite friskare så rymde jag. För jag skulle ut. Så att jag var inte där mer än 2 veckor på rad och sen så lyckades jag sticka igen och sen igen. Jag har fortfarande kontakt med en kvinna som, hon är socialsekreterare. Då var hon behandlingsassistent och hon, ja vi skrattar fortfarande åt mina gatlopp. Det är enda gången jag kunde springa fort.
Men vad menar du att det vände på något sätt i 20-årsåldern eller?
Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Ja, det hände massor, men jag behövde börja ta ansvar. Och det var det som hände, jag behövde börja ta ansvar. Och, jag fick människor som jag knöt an till runt omkring mig. Och det var nog första gången som jag kände att jag knöt an till andra människor.
Men varför fick du börja ta ansvar?
Oj, det där är en jättelång historia, det kommer ju ta resten av podden.
Vi har det. Tid i världen.
Jo, när jag hamnade ner på psyk i Lund, polisen körde mig ner till psyk. Så sitter jag där i väntrummet. Och jag är ju i ett bedrövligt skick. Jag är i ett fruktansvärt dåligt skick. Mm? Efter ett par timmar, för de tog inte in mig heller, utan jag sitter där i väntrummet hur länge som helst. Så det var bara något kort bedömningssamtal och sen fick jag ut i väntrummet igen. Så jag sitter där i flera timmar och var jätteuttråkad. Jag var alltid uttråkad på den tiden. Jag sitter där och väntar. Då kommer det in en liten man. Han var väl 1,63 lång ungefär. Med snurrade mustascher. Fullt tatuerad och aspackad. Han var jättefull. Och så pratar vi lite grann. Och så säger han, är det inte jävligt tråkigt här inne? Jo, säger jag, det är det. Ska vi gå? Så? Nej, så jag kan inte gå härifrån. Jag har inga skor på mig, det förstår jag. Fick ju sticka i bara strumpsocken. Så jag hade inga skor på mig. Nej, men du kan få ta en av mina, så han. Så vi hoppade ut i varsin sko. Så jag fick låna en sån här ful 90-tals loaf. Och så var de med topsat på. Och vi hoppade ut därifrån. Och han ringde efter en taxi och vi åkte en taxi hem till honom. Han bodde på en bondgård långt utanför Lund. Och där var jag i 6-7 dagar den dag. Han var, alltså trots det där förskräckliga utseendet så var han jättesnäll. Väldigt annorlunda människa. Alkoholist och jätteannorlunda med ett helt annat perspektiv på livet än vad jag någonsin har träffat. Mm. Och när jag hade varit där i 7 dagar, jag tände av från amfetaminet och åt syltsmörgåsar och var trygg. För jag var faktiskt trygg där. Trygg och trygg. Han var väl ute efter mig. Han var ju attraherad av mig såklart. Så var det, men så på det sättet var jag kanske inte trygg. Men mina mått mätt så var jag
han
trygg.
Han gjorde inget olämpligt? Så
jo, det gjorde han väl kanske då. Men med mina mått mätt så var jag tryggare än vad jag brukade vara i alla fall. Sen att det inte alls är tryggt för någon som liksom är ung och skadad, det är en helt annan historia. Men mina mått mätt var det tryggt i alla fall. Jag åt syltsmörgåsar och tände av och så här. Och sen så hade vi gått 6 dagar när jag knackade på dörren. Då stod polisen utanför. Då har en socialsekreterare fått larm från psyk i Lund om att den här unga tjejen som var inne och väldigt trasig har stuckit. Och var har hon tagit vägen? Jo, hon såg tillsammans med den här mannen. Och då har hon luskat upp och cyklat runt. Hon är väldigt engagerad, den kvinnan. Hon är en underbar socialsekreterare. Då har hon luskat upp var jag kan befinna mig. Så då skickar de ut polisen för att hämta mig. Och jag blev hämtad till en arrestcell i Lund och där sitter jag. Sen frågar de, är du rädd för att flyga? Så jag säger, nej, men jag ska inte flyga någonting. Jo, säger de, du ska upp till Stockholm. Och då flög jag upp till Hammargården, hette det. Det är Rebecca-hemmet idag. Och det var en väldigt konstig miljö för mig. Och jag hann ju inte vara där mycket längre än 2 veckor. Och sen så rymde jag en gång, sen rymde jag en gång till och sen rymde jag en gång till. Jag tror jag rymde 4 gånger sammanlagt. Och 4:e gången så rymde jag och höll mig ute hos den här mannen på landet. Och polisen var där och letade och han stoppade in mig i bäddsoffan. Jaja, det var allt möjligt där ute. Men på någon vänster under den här tiden när jag var på rymmen så, och efterlyst, så blev jag tvungen att börja ta ansvar. För den här mannen var nämligen alkoholiserad. Gravt alkoholiserad. Och det blev lite omvända roller där, att jag började ta hand om honom istället.
Okej.
Okay. Ja.
Så du fick någon uppgift i livet då?
Jag fick någon uppgift i livet där liksom. Och pyssla om och dona och ha mig. Och han, ja. Så att på det sättet så kompletterade vi varandra bra. Liksom. Vi har två trasiga själar.
Mm. Och för att kunna ta hand om honom då, var du tvungen att hålla dig ren?
Eller? Ja, jag var tvungen att hålla mig. Alltså, ja. Det gick ju inte att jag åkte in till stan och tog en massa skit. När jag skulle vara där ute och ta hand om honom.
Ja. Hur utvecklar sig det här då?
Det utvecklar sig så att till slut så... En dag så kände jag bara att nej, nu är jag så trött på att vara efterlyst. För då hade polisen letat rätt mycket efter mig. Så att då ringde jag till... Just det, vi gifte oss också under den här tiden.
Gifte du dig, mamma?
Ja, herregud. Jag gifte mig i Ystad tingsrätt med, i vita Adidas shorts.
Okay.
Ja, för att jag vill... Alltså, ja, det var ju mer praktiskt att heta Nilsson. På den tiden hette jag Babo. Mm. Så det är mycket mer smidigt att heta Nilsson. Mm. Det fanns ju inga datasystem överhuvudtaget. Utan, ja, och heta Sara Nilsson var mycket bättre än att heta Sara Babo. Man var efterlyst. Så en varm sommardag så gifte vi oss i Ystad tingsrätt efterlyst. Mm. Och sen... jag ringde till min socialsekreterare och sa det att jag är så trött på att ni jagar mig nu. Då sa hon, vet du, Sara, jag är så trött på att jaga dig. Det får vara nog med den här katterotterleken nu. Och då hade jag ju blivit dömd i tingsrätt dessutom massa sådana här små narkotikarelaterade skitbrott till att jag skulle vara i bord fram tills jag fyllde 21. Så att de omvandlade på någon vänster så att jag fick en frivårdskonsulent som kom hem. Och sen fick jag åka ner till vårdcentral 2 gånger i veckan och lämna urinprov. Mm. Och på den vägen var det.
Och det var det här då som gjorde att vändningen kom i ditt liv?
Ja, ja, det var det. Alltså, för mig så var det en fråga om att lära mig att knyta an till andra människor.
Ja, och det var den här mannen med mustasch?
Mm, det var det. Han var jätteegen, han var jätteannorlunda och idag hade jag liksom... vi har ju kontakt med varandra ibland, men...
Men inte gifta?
Nej, för helvete, nej, absolut inte, nej.
Mm. Och det blir inga barn och så?
Nej.
Men du har barn?
Ja, jag har 4 stycken.
Ja. Mm. Men det var senare i livet. Men efter det, alltså, började du få ordning på livet ändå med jobb, utbildning, vad hände sen?
Nej, sen strulade det till sig för hans del istället. Mm.
Okej.
Okay. Ja. Så att vi åkte ner till Teneriffa tillsammans. Mm. Och där var vi väl i... Alltså han, där började han dricka väldigt häftigt för där fanns ju alkohol precis överallt. Precis överallt och till slut så gick det inte längre. Så jag sa till honom att nu räcker det liksom. Så att jag gjorde slut med honom där och han åkte tillbaka till Sverige och avtjänade det straff som han hade. Och sen åkte jag tillbaka till Sverige efter en tid och då började jag plugga.
Till?
Jag har flyttat till Norrköping och började läsa datorprogrammering.
Okej, jaha. Men då hade du varit ren ett tag? Och...
Ja, då hade jag varit ren i många år.
Ja, och efter det har du varit?
Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Det har jag faktiskt inte, utan när jag var... Vad var jag? Jag är så dålig på det här med åldrar, men det var ju 2009-2010 som allting körde ihop sig för mig igen. Då hade jag ett fullt fungerande liv. Allting fungerade. Jag hade ett företag och allting funkade.
Och det var ungar och så också?
Ungar och hela kittet. Och allting funkade. Jag var separerad ensamstående och jobbade alldeles för mycket. Mitt i allt det här så brinner mitt hus ner.
Mm.
Och sen kort därefter så hänger min sambo sig.
Okay.
Ja, för jag träffade en pojkvän precis efter huset brann ner och sen flyttade vi ihop och han i ett annat hus, ett hyrt hus då. Och sen hänger han sig. Och då kände jag väl att nu orkar jag inte leva mer. Nu räcker det för min del.
Vilka jävla grejer du varit med om.
Ja, det är helt sanslöst. Alltså, det är helt... Ja.
Okej. Okay. Och han hänger sig. Och ja, vad hände med dig då?
Jag gick rakt i mitt missbruk. Jag gick till SOS och skrev över vårdnaden på barnens pappa och sa att nej, jag är ingen lämplig vårdnadshavare just nu. Jag ska inte ha hand om några barn. I alla fall, den saken är klar.
Var det amfetaminet igen?
Ja, det var det. Ja. Det var det. Och där förlorade jag ju allt. Rubbet.
Pengar, hus,
ja.
Kontakt med barn eller?
Nej, ja, just då träffades vi bara födelsedagar. Mm. Men tack och lov så har barnen en jättebra pappa. Så att jag fick ju träffa dem på födelsedagar i alla fall. Så jag var inte exkluderad på det sättet. Mm. Och sen när jag liksom bestämde mig för att nu ska jag ta mig tillbaka. Då hade jag alla möjligheter att göra det. Med tanke på att jag faktiskt hade sagt till själv att nu... Mm.
Men hur länge var du?
Det var 2 år.
Så det var 2 år?
Som jag var helt under isen där.
Mm. Hur mycket amfetamin tog du då?
Oj, det vet jag inte varje dag.
Mm.
Alltså herregud, jag var ju inne i ett väldigt tungt missbruk.
Mm.
Mm. Så att ja, jag bodde i en bil, gjorde jag.
Mm. Var det nere i Skåne då också? Eller?
Mm. Ja, en bil hade ju hjul så den flyttade. Ja, jag flyttade på mig. Ja, i huvudsak ja.
Okay, så 2 år gick du på, men hur klarade du dig då under den tiden?
Oj, det gjorde jag inte. Alltså, det, ja, som alla missbrukare på olika sätt. Mm. Sen bestämde jag mig för att ta mig tillbaka, men det tog ju väldigt många år innan man...
Liksom... Men var det kriminalitet?
Eller? Ja, det var allt. Det var allt möjligt som bara kunde inbringa några pengar överhuvudtaget.
Vad kunde det vara då?
Ja, vad kunde det vara? Men det ska vi nog inte gå in på här, tror jag inte.
Okay. Nej, jag bara försöker sätta mig in i situationen, hur du
det
levde.
Det är en massa småbrott helt enkelt. Det blir en massa småbrott till följd av missbruk när man bor ute och inte har någonstans att ta vägen. Liksom.
Ja, var det stölder och inbrott?
Ja, så allt sånt skit alltså. Mm. Ja.
Mm. Men då åkte du inte ner till Malmö till Industrigatan på den
tiden.
Det var jag inte färdig med. Ja.
Det var jag färdig med.
Hur kommer det sig att du inte gjorde det då?
För att nu, alltså jag är 35-36 år då. Någonting sånt.
Mm.
Mm. Nej, det kändes väl inte riktigt så. Rätt alternativ.
Mm.
Mm. Sen, nej, det blev en massa skit. Men
var du lika nedgången då som du hade varit tidigare?
Ja, men inte mer nedgången tror jag.
Okay.
Mer nedgång skulle jag nog vilja säga. Jag var väldigt, väldigt, väldigt nedgång.
Jag tänker, då var du lite äldre också. Det måste vara så här, hur klarar kroppen detta? Eller ser jag... Det skillnad på att liksom vara 16 år ett missbrukare och sen var det över 30?
Jag vet faktiskt inte. Alltså det är klart att den... Alltså, nej. Ja, vad ska man säga? Det är klart att det var tungt.
Mm. Mm. Men var det också så att du vägde 48 kilo? Eller?
Kanske inte riktigt. Kanske inte riktigt så tunn. Men jag var ju väldigt tunn. Och ja. Och magproblem och allting som följer med. Så sen sakta men säkert så började jag ta mig ur det. Och det gick ju jättesakta. Mm. I början gjorde det. Och så återfall och så tillbaka igen. Och så återfall och sen så blev det glesare och glesare och glesare. Och sen, för det var 2018-10, om jag inte säger fel nu är jag inte, jag tror det är 2018-10 som polisen tog mig. Och där tänkte jag att nej, nu, för då kände jag att jag hade svikit min son på en punkt som var riktigt allvarlig. Och där kände jag att nej, nu får jag sluta. Nu räcker det.
Och, vad var det för punkt? Eller varför
det vill jag inte ta upp. Men jag kände själv att han blev inte arg på mig, men jag var arg på mig själv. Och där kände jag att jag tröttnade och sen så vaknade jag bara en morgon och så tänkte jag, nej, nu räcker det, nu jävlar räcker det, nu är det bra, nu är det nog. Mm. Och,
men 2018, det är ju inte så länge sedan.
Nej, det är inte så länge.
Det är 6 år sedan ungefär, knappt då. Ja. Så för 6 år sedan så var du riktigt nedgången?
Nej, det var jag inte. Nej.
Nej.
Alltså 2012 var jag riktigt nedgången.
Jag tyckte du sa 2018.
Nej, ja, 2018. Alltså när man slutar missbruka så är det ju inte så att man slutar missbruka från en dag till en annan. Utan man, man kan vara ren i 6 månader och 8 månader bra, och sen så plopp så tar man ett återfall, och sen så är man ren igen i 6 månader och 8 månader och så plopp så tar man ett återfall.
Men
så,
efter 2018 så har det varit finito med...
Ska vi säga 2018-2019 årsskiftet där, så har det varit... Ja. Nej. Alltså för nu har jag liksom inte, jag har inte ens haft någon vilja. Nej. Utan tvärtom så vaknar jag på nätterna och är helt kallsvettig och drömmer liksom att jag har tagit ett återfall. Nu förlorar jag allting, nu förlorar jag mitt körkort, nu förlorar allt, allt. Och så vaknar jag med den här känslan av vanmakt. Bara shit, vad fan har jag gjort för någonting? Och gråter gör jag. Och sen vaknar jag så helt överlycklig. Bara wow, det var en dröm. Jo.
Ja, men det måste ju vara från 2018-2019, det måste ju vara en jävla uppförsbacke och så ta sig tillbaks då med allt du haft i bagaget. Eller,
men det är det ju, alltså det är klart att det är en uppförsbacke. Ja. Det är klart att det är en uppförsbacke, men den uppförsbacken är ju inte svårare än det som man står i när man är på absoluta botten.
Nej. Men lyckades du få något jobb då, eller?
Ja, det gjorde jag. Jag jobbar på go-kartbana och jag har skrivit en massa sådär. Ja, översatt lite grann och ja, allt möjligt sånt där. Ströjobb hit och ströjobb dit. Mm.
Hur kommer det sig att du började jobba med Patrik Sjöberg då?
Men jag skulle skriva lite grann om hans, de här mössorna och sen så. Så pratade vi om det och för jag tänkte det.
Vilka mössor?
De här...
Kill your local pedophile.
Precis.
Men vad skrev du då? Någon blogg eller skrev du från tidningen?
Nej, det var någon som bad mig att skriva någonting om det och... Det var kanske inte helt positivt, jag skrev ihop det också, men sen så tänkte jag att nej, men alltså Patrik har så mycket koll. Så att det kändes så konstigt att bara liksom inte, alltså inte fråga honom vad är tanken bakom mig. Mm. Och vi pratade i telefon och vi pratade med ganska länge och sen så, eller väldigt länge till mig, och sen så har vi bara fortsatt att prata med honom.
Ja, det typ klickade då?
Ja. Alltså jag fattade precis vad han menade, liksom bara wow, shit. Så det blev ingen text överhuvudtaget om det där med mössorna. Utan det var liksom bara wow, shit. Här finns det verkligen substans. Mm.
Men började ni fundera på något att samarbeta då?
Det var ju det där vi pratade med varandra och så säger Patrik liksom, han bara brister ut. Ja men vad fan, man räddar ingen barn med löjrum mellan tänderna. Så han liksom, jag har fått nog av att sitta på galor och det här. Och där kände jag liksom bara, oj. Alltså... Honom vill jag jobba med, verkligen. Det här är ju... alltså det är ju så långt, min historik är ju så långt ifrån att sitta på en gala som man bara kan komma. Och det är likadant med de här barnen som man försöker skydda då genom olika fonder och insamlingar. Att de barnen är så långt ifrån den världen. Mm. Och de barnen som jag har kontakt med idag, som är precis där och som behöver in i en traumabehandling istället för att fortsätta gå på den här helvetesvägen, de behöver bli hörda. Mm.
Men vad hade ni, jag är nyfiken på hur ni arbetade fram den här strategin då som ledde fram till det här med dumpen. Hur var turen? Det var lite andra organisationer inblandat och sen... Mm. Bröt väl du och Patrik er fria på något sätt och startade något eget då som blev Dumpen?
Nej, vi startade Dumpen innan.
Okay,
så ja. Dumpen var vårt eget projekt och sen var vi engagerade i andra. Mm. En annan organisation också.
Och vad var tanken då med Dumpen?
Jo, men tanken med Dumpen var ju, alltså problemet var att det gick inte att få ut problematiken i pressen. Det var helt omöjligt att få pressen att skriva om problematiken. Hur svårt det är för barn att få traumabehandling. Och hur lätt det är för förövare att komma över barn. Det var ju helt omöjligt att få ut det här i pressen. Och då kände vi liksom att vi måste göra någonting eget. Vi bygger en egen plattform. Och just då var ju Patrik, han var ju jättesjuk. Han var ju så fruktansvärt sjuk. Men vi bygger sidan ändå och lägger ut ett par artiklar på sidan. Och ser att oj, det kommer in folk och tittar. Och vi var jätteglada. Han hade precis kommit hem från sjukhuset. Wow, titta! Det var 1000 personer som...
Var det efter sepsis?
Ja, efter sepsisen. Ja. Så han var ju, det var ju bara ett par dagar efter han kom hem från sjukhuset. Han var ju jättesjuk. Mm. Och sen så fort som han orkade sitta i en bil, helt enkelt, så började vi åka runt. Mm.
Och vad hade ni för tankar och planer då?
Att vi ska visa upp hur vanligt det här är, hur vanligt det är. Vi ska visa verkligheten bakom sexuella övergrepp. Hur bisarrt det är att barn som blir sexualbrottsutsatta inte kan få vård. Och helt enkelt går under till följd av det här. Och hur bisarrt det är att vuxna män som förgriper sig på barn kan göra det i lugn och ro. För det finns inga kapabla väktare runt omkring. Det finns ingen som tar hand om dem.
Nej.
Nej.
Och men då börjar ni leta efter folk då på nätet som chattar med barn? Eller hur kom ni på, hur kom ni på den här idén att ni skulle konfrontera människor?
Alltså vi kom ju in i en massa grupper. Och där vi ser att de helt öppet pratar om ja, hur man bäst förgriper sig på ett barn utan att barnet får synliga skador. Och det här var ju en helt annan värld. Det var en helt annan värld. Vi visste ju om att det var illa, men vi visste inte om att det var så här illa. Och vi sitter och tittar, ren barnmakt, att här, vad ska vi göra åt det här? Det här går ju inte. Så här kan det ju inte se ut. Men det gör det. Det är så det ser ut.
Och då blev en metod då att leta upp personer?
De letar ju upp oss.
Ja.
Ja.
Eller att ni på något sätt avslöjar dem?
Vi figurerar ju online som pedofiler och som barn. Ja.
Men kommer du ihåg första gången ni gjorde? För det är ju ingen riktigt som har gjort det på det här sättet innan i Sverige.
Mm.
Kan du inte berätta liksom om den första gången eller de första gångerna ni experimenterade, hur gick snacket? Trodde ni att det skulle vara svårt att få napp eller få dem på film? Eller hur tänkte ni?
Det var en bekant till mig som hade kontakt. Alltså, hon hade ju stött på någonting online som såg konstigt ut. Och vi satt och tittade i den där chatten. Och så var Patrik i Göteborg och jag var i Skåne. Och den här herren var i Skåne då. Och så ringde Patrik och sa, vad ska vi göra åt det här? Men jag åker och träffar honom då, så ser vi vad det blir av det då. Så jag var jättenervös. Och då hade jag fortfarande inte fått mitt körkort tillbaka heller. Mina barn körde mig, de är ju vuxna.
Minns du vad det var han hade skrivit?
Och ja. Han skulle slicka en 12-åring. Och det, i mina ögon var det här något rent oerhört då. Något rent oerhört. Och jag var arg var jag. Och jag hoppade, jag skrek och jag skällde och gormade och hade mig. Mm. Pinsamt, men sant.
När ni filmade?
Ja.
Och vad hände med då den ni filmade? Vad sa han som ni filmade?
Han sa att han bara skulle in på ICA, men det skulle han ju inte. Mm. Han skulle inte alls bara in på ICA. Och sen, så ringde vi upp hans arbetsgivare. Och han fick sparken. Och vi pratade med hans familj och sådär. Och det var, han flyttade ju.
Mm. Lade ni ut också film på honom då?
Ja, det gjorde vi. Det var precis när vi fick utgivningsbevis.
Och det var det första filmen ni lade ut?
Mm.
Vad fick ni för respons på det då?
Oj, det var mycket respons var det. Det var hat och det var hat och det var hot och det var kramar och det var allt.
Mm.
Allt möjligt.
Men det blev väldigt uppmärksammat.
Ja, det blev det. Ja. Det blev det. Och det var ju lite grann det mitt i alltihopa som behövdes. Det var ju faktiskt uppmärksamhet för att man kan sitta där och skriva om övergrepp och utsatthet för barn och hur de inte får traumavård till en begränsad publik som kanske då är övergreppsutsatta men inte nå ut till en övrig publik. Och då kommer man inte dit man vill.
Mm.
Nu har ju faktiskt, det har varit ett antal debatter uppe i riksdagen som handlar om just dumpens arbetssätt och så vidare och så vidare, vilket alltså innebär att man också tar upp övergrepp.
Ja, ni har ju fått ett enormt genomslag.
Det är ju det som är så intressant att helt plötsligt sitter man i fikarummet och pratar övergrepp på barn. Någonting som inte har hänt tidigare, att man sitter i fikarummet bland rörmokare, elektriker och överallt i stugorna och pratar övergrepp. Mm. Och det är det som vi vill åt.
Jag var ju med i en sån här podd för ett tag sedan där man skulle prata om kvartals på, det handlar om den nya tidens journalistik med oberoende journalistik, och så fick jag frågan vad jag tycker då är bra oberoende journalistik idag, och då sa jag att Dumpen var ett utmärkt exempel på alltså en nyskapande då oberoende journalistik, för då oavsett då vad finjournalisterna tycker och tänker om ert arbete, så kan man inte komma ifrån att ni har visat upp en annan värld som de flesta inte kände till. Jag kunde ju aldrig föreställa mig att, jag visste att det skedde dumheter och skit på nätet, men inte i den här omfattningen. Och liksom, och de här, att ni har synliggjort de här vidrigheterna, ni visar upp vilka det är som gör det och allt detta. Och då, men då skruvar de väl lite på sig för dumpen. Det var ju Janne Josef som hade sagt att det här är ju inte journalistik och sådär. Mm. Men jag menar att journalistik, det handlar ju om att berätta om samhället, skildra liksom även då kanske samhällets då mörka sidor. Och även om, ja, okonventionella metoder är väl kanske ofta de bästa sätten att avslöja vissa saker på. Så jag menar att ni har ju gjort någonting, även om folk inte kallar det journalistik eller vad det nu är, så har ni i alla fall visat upp en värld som har varit okänd för, ja, de flesta skulle jag nog säga. Men kände ni att det här var en metod och ni ville jobba vidare med efter de här första avslöjandena? Att ni, ja, det gjorde ni givetvis eftersom ni gjorde det, men
ja, vad var det? Det viktiga är ju att visa upp hur det faktiskt ser ut, och det gör man ju inte. Det gör man inte genom att visa upp fem personer. Här har vi fem personer. Men det är helt vanliga gubbar och det är inget konstigt med dem. Det är liksom, ja, medelsvensson sådär. Det visar man inte upp någonting, men när man börjar komma upp i så stora balanser att det faktiskt går att bedriva forskning, att det faktiskt går att se att okej, det här är alla samhällskategorier, det är alla samhällsklasser, det är alla inkomstnivåer, det är inte avhängigt av intelligens eller pengar eller någonting. Då börjar också människor förstå att okej, det kan vara min granne.
Mm.
Mm. Det kan vara den, och då kommer vi vidare till hur ska vi hantera det här? Ja, då måste vi lära oss strategier att hantera det också.
Mm. Men blev du förvånad över det ni fick, att det var så vanligt och att det var så, ja, att det var, eller?
Alltså, trots att jag själv har varit i skiten så blev jag förvånad över hur öppet det sker.
Mm.
Att det sker så öppet. Det är så bisarrt.
Mm. Jag tänkte bara, om vi ska sätta bilden av vad det är ni får se på nätet. De som varit inne på dumpen och sett de här filmerna och läst chattloggarna vet ju det. Men om du ska berätta för någon som inte varit inne på dumpen, vad är det man får se i de här chattloggarna utan censur? Vad är det ni möter?
Man ser ju hur vuxna beter sig gentemot oskyddade barn online. Man ser hur de beter sig.
Ja, och om du ska berätta, vad är det då? För jag har ju läst, det är ju vidrigheter alltså. Men
det finns ju olika typer av förövare. Det finns ju allt från slow groomers som gör vad de kan för att bekräfta barnet och hitta gemensamma intressen med barnet så att de bondar, barnet får förtroende och då kan förövaren attackera. Sen finns det ju sådana här snabba groomers som direkt ska ha nakenbilder som direkt. Och sen finns det då sådana här, ja, online blottare, helt enkelt chattrunkar som sitter och skickar dickpics och onanerar i kam, och det är ju olika kategorier, men de går på barn. Allihopa går de på barn.
Mm.
Mm.
Ja, nej, för jag var ju med vid något tillfälle och filmade, och då det var ju första gången jag fick liksom bara tänka för mig själv innan att håll dig lugn nu, gör ingenting, för jag hade sånt agg mot den här personen.
Mm.
Känner ni så fortfarande, eller har ni blivit mer coola med det, alltid mer rätt som ett jobb?
Nej,
eller?
Alltså, i början är det ju som en uppdämd skakad Coca-Cola-burk, och det får man ju acceptera. Att det har man inte pratat om en problematik på tusentals år och helt plötsligt börjat prata om det, så får man ju fatta att det blir massor med uppdämda känslor, att du blir förbannad, att alla blir förbannade. Men till slut så lägger sig de där känslorna, och idag så kan vi liksom stå lugnt och prata med dem och försöka få dem att hitta andra vägar att gå än att söka barn. Mm. Det är det som måste till.
Mm.
De kan inte fortsätta.
Hur många har ni avslöjat i dagens läge nu?
Oj, vad är vi på? 405 publiceringar och ett 30-tal opublicerade kanske.
Mm. Och ni har ett team med fiskare som jobbar. Kan du inte berätta hur det funkar?
Det kan jag inte berätta så för ni.
Okej, okay. Men ni har,
vi har ett fisketeam helt enkelt med vuxna som utger sig för att vara barn online.
Ja.
Mm.
Och de är duktiga på detta, det ser man ju när man
läser. De är jätteduktiga, de är otroligt engagerade, och de sitter där mitt på julafton, på nyårsafton, familjemiddagar. när som helst så har de liksom plingande telefoner och de är så engagerade i detta.
Har de kontaktat er eller har ni så här, vet de här?
Ja, ibland så går vi ut att vi ska ha en fiskeskola.
Okay.
Men sen vissa har tagit kontakt med oss.
Mm. Just detaljer, när ni lägger upp arbetet och så, det är inget...
Nej, det är ingenting vi går in på. Nej. Utan vi har ju en fiskeskola där våra fiskare går för att de ska lära sig lite.
Precis. Vad är det för folk då? Är det tjejer och killar eller är det mest tjejer?
Det är mest kvinnor faktiskt. Ja. Det är mest kvinnor är det. Och, ja, det är mycket skolpersonal.
Det är det, ja.
Mm,
ja.
Det är det. Okay. De kan vokabuläret, de kan språket. Det är en annan socialsekreterare och lite lärare och sådär. Mm.
Ja, men för när jag läser med chattloggarna, då blir man ju ibland, man blir ju väldigt förvånad. För det låter ju verkligen som att det är någon, något barn eller någon tonåring eller någon 13-14-årig. Det är just det språket.
Mm.
Så jag tänker, det måste vara personer som har barn runt sig i alla fall, som är ute mycket och ser och får barn snackar och sådär.
Ja. Ja, sen har vi någon, precis som jag, som har trasig bakgrund och som använder sig av sin trasiga bakgrund som stöd för.
Och sen är det ju, ni har ju fått kritik då för att det är ett par personer som har tagit livet av sig. Mm. Är det tre eller fyra stycken? Eller?
Fyra.
Det är fyra stycken. Ja. Vad har det varit för personer?
Så det går inte att säga generellt.
Men vad är det de har gjort på nätet? Eller i verkligheten?
Ja, de har ju sexchattat med dem vad de trodde var barn. Beklagligt nog så är det människor som... Alltså det finns ju olika sätt att hantera det här på. Och de som klarar det absolut bäst är de som söker sig till vården direkt. Det är de som får stöd och vård direkt, för det behövs. Man behöver sluta söka barn och söka vård istället. Och de som inte gör det mår inte bra efteråt.
Nej.
Så att det är därför vi liksom pushar på väldigt hårt att de måste in i vården. Och när de inte hittar rätt in i vården, som senaste självmordet, han hade ju sökt vård men inte fått.
Nej.
Ja. Och då är det jättetråkigt.
Men tycker du verkligen att det är tråkigt?
Ja, det gör jag. Mm. Det gör jag. Det här är ju ändå människor som vi har kontakt med. Mm.
För, alltså jag kanske är kall och så, för när jag har läst de här chattloggarna och vad de har velat göra med barn, att de blandar urin med bröstmjölk och matar bebisar med.
Ja, det finns ju gradskillnader kan man ju säga.
Ja, men till exempel, då känner jag bara så här, ja, men ta livet av dig så behöver vi aldrig mer. Det är, alltså, jag känner ju ingen sympati och jag tycker inte det är tråkigt. Jag tycker snarare tvärtom, men det var en sån mindre tänker jag.
Men då hade jag känt att det här hade inte varit särskilt utvecklande. Om vi hade haft det som målsättning så hade det verkligen inte varit utvecklande. Det hade inte varit, vi måste ju sträva efter en punkt där vi faktiskt hittar lösningar på problem som inte är slutgiltiga med livet som insats. Utan...
Ja, det är väl bara min så när jag läste de här jävla chattloggarna. Jag orkar...
Jag fattar, men säg... För min del som kanske då har kontakt med dem efteråt ser ju lite mer än en chattlogg.
Mm. Mm. Vad är det du ser då?
Jag ser ju en människa som har gått helt fel väg. Som har gått helt fel väg för att lösa sina egna problem. Som låter sina egna problem gå ut över ett barn. Som inte har löst sina egna problem och som inte bryr sig, som är helt iskall inför det faktum att de utsätter barn. Men sen
får... Men gått fel helt... Jag har förstått det som att det är någon slags läggning ändå som man inte riktigt kan...
Jo, men om man har en pedofil. Om en pedofil väljer... nu vet jag inte hur vanligt det är, men alltså om en pedofil väljer att faktiskt... arbeta med sin pedofila störning istället för att förgripa sig på barn, då går man ju rätt väg.
Mm.
Men någon som väljer att förgripa sig på barn istället för att söka hjälp för sina problem, då har man ju gått fel väg.
Mm.
Mm. Och ibland så möter vi ju det här att liksom att poletten trillar ner alldeles för sent. Alldeles, alldeles, alldeles för sent. Oj, vad fan har jag gjort för någonting?
Men de kommer ändå alltid, även om de arbetar med sin läggning, så kommer de ändå alltid vara...
Ja, men alla är inte pedofiler som vi träffar.
Nej, ni har sådana som då vissa...
Ja, men de flesta är hypersexuella. Alltså det är sådana som har fastnat i några chattrunkeri och sen så slipat ner gränserna.
Definitionen av pedofil, det är de som vill ha barn som inte har kommit in i puberteten och
sådär. Precis. Ja, och sen finns det ju hebbefiler och sen så finns det ju hypersexuella. Ja, och hypersexuella är ju de som har fastnat chattrunkande helt enkelt. Med tanke på internet så har det blivit så vanligt. Och med åren så har då gränserna för vad som kan anses vara okej har slipats ner hos de här personerna och blivit till ett beroende. Precis som ett spelberoende, att någon går in och spelar för 100 kronor idag. Om en månad så kan de spela bort 10 000.
Mm. Hur stor del tror du, eller skulle du gissa att de som ni möter då är renodlade pedofiler?
Oj, det vet jag inte. Jag tror det är en blandning.
Mm.
Jag tror det är en blandning, många av dem. Jag vet inte, det är svårt att säga. Jag är ingen läkare, vi kan inte göra några diagnoser.
Ja. Men vad gör ni för etiska överväganden då innan ni publicerar dem med namn och bild på
dumt? Vi publicerar inte med namn.
Okej, nej, men det är bilden.
Det är bild och sen så är det deras eget chattrunkarnamn.
Ja, precis. Ja. Men de blir ju identifierade på något sätt ändå.
Ja.
Vad gör ni för etiska överväganden innan ni väljer att bildpublicera dem?
För etiska överväganden, ja. Det ska ju ha nått över gränsen att alltså, sitter man och sexchattar med en barn så har man ju absolut sagt farväl till rätten till integritet, tycker jag. Den där integriteten som man ju hejlå till då.
Mm. För den kritiken ni har fått har ju varit att många är inte dömda för någonting.
Men så är det ju med pressen generellt. Att det är ju inte alla som blir publicerade i artiklar som är dömda för saker, utan tvärtom så kan vi göra granskningar både det ena och det tredje. Där har Sveriges Television till exempel inga problem med att göra dokumentärer om människor som inte är dömda för brott. Men ändå visa upp att de kanske då är klandervärda på ett eller annat sätt.
Mm.
Och det är ju samma utgivningsbevis som vi lutar oss mot.
Mm. Hur är det när ni träffar? Har det varit hotfulla situationer och så ibland när ni träffar de här personerna? Eller
Ja, det har det ju varit. Ja. Det har det varit.
Kan du berätta om vad ni har varit med om då? Då gånger det kanske inte har gått som ni har tänkt er, eller att det har blivit stökigt?
Ja, Patrik fick ju en smäll av en före detta polis. Vad har mer hänt? De har ju försökt slå telefonen och händerna på oss massor med gånger. Jag åkte iväg på någon motorhuv någon gång och så, lite så.
Jag såg någon bild att ni hade någon skyddsväst på er.
Ja, det har vi.
Har ni det alltid? Eller?
Nu har vi skyddsvästar på oss.
Varför har ni det då?
Det var ju... Efter ett fall i Norrköping så insåg vi att vi får nog vrida upp säkerheten lite grann. För det var ju en massa narkotika inblandat. Vi arbetar inte med sånt egentligen.
Berätta om det då. Vad var det som hände där i Norrköping?
Det var ju någon tjomme som hade en massa knark hemma. Och han hotade oss. Och skickade bilder på något vapen. Så vi ringde och anmälde det till polisen. Och polisen gjorde husrannsakan hos honom och hittade... Ja, vad var det? Massor med knark.
Mm.
Så han ska ju upp för synnerligen grovt narkotikabrott nu.
Var det ni hade lagt ut på bloggen också? Jag såg det var någon vittnesmål, någon som hade vittnat om att han ville döda er.
Mm, precis. Ja.
Ja, just det. Var det någon känd kriminell eller vad var det för?
Nej, han var väl dömd för typ ett par ecstasy-tabletter tidigare, men han säger att han förvarade knarket till någon. Så att jag vet inte.
Ja. Men så fattar jag det rätt om han har sagt i polisförhör att...
Ja, han sa i polisförhör att han ville döda oss.
Han låter ju korkad om inte annat.
Nej, say no more. Men det blev inget olaga hot där. För narkotikabrottet var så grovt så det blev åtalsunderlåtelse på olaga hot. Ja.
Mm. Det är fantastiskt.
Ja,
okej. Men det har varit en jäkla debatt kring er, det är personer som tagit sitt liv, och så har vi den här tidningen Dagens ETC då som verkar motarbeta er dygnet runt. Jag har ju också råkat ut för tidningen Dagens ETC och jag vet ju att det går inte att lita på dem. Jag har ju sett svart på vitt att de bara ofta ljuger rakt av i sina artiklar, så jag kan inte lita på något som de skriver. Men de får ju ändå då hundratals miljoner i pressstöd och sådär. Men det senaste så har det varit att då man kan köpa sig fri från att bli bildpublicerad på Dumpen. Ja. Kan du berätta om de turerna då? Vad är det Dagens ETC skriver och vad är din version?
Alltså Dagens ETC har ju då genom en före detta medarbetare till oss fått kontakt med en man vars publicering är de facto uppskjuten. Och hon skrev till honom och försökte pressa honom på information om varför han publicering är uppskjuten. Den är uppskjuten och det vet alla parter om, för att det vet alla fiskare också. Att den är uppskjuten för att han är otroligt instabil. Han har levt 20 år med psykossjukdom och han är väldigt självmordsbenägen och pendlat ut och in från psyk. Sen vi i juni konfronterade honom. Och hon skriver med den här mannen och en del av chattloggen lämnas in till ETC, men inte hela. Så man utelämnar de här bitarna där han skriver att jag kommer att publiceras en dag, men inte just nu. Utan dealen är uppgörelsen är att jag ska först vara stabil innan jag blir publicerad. Det råkade man hoppsan hejsan utelämna. Och så har man tagit med bara chattrutor där han skriver att jag vill inte prata om den här uppgörelsen. Men sen så skriver hon ju, ja men då måste jag polisanmäla det här. Och då skriver han, men det ser ut så här, jag kommer att bli publicerad men inte än. Först när jag är stabil. Så ser uppgörelsen ut. Mm. Ja. Det har tidningen, antingen så är det omedvetet eller så är det medvetet. Att man, antingen har man inte fått alla loggarna helt enkelt. Eller så har man inte publicerat alla loggarna. Jag tror ju på det sistnämnda faktiskt.
Och det är ju slapp journalistik i vilket fall.
Det är ju inte slapp journalistik, det är ju rena lögner. Så vi har ju anmält till MO och kommer att anmäla även artikel 2. För att det här är ju baserat på drabbel, det är ju ingenting annat.
Ja. Och sen hade de ju också det här med det här företaget, och det är vårdföretaget som ni gör reklam för.
Vi säljer ju reklamplats på vår hemsida.
Ja. Ja. Och då har de dragit fram att de betalar, vad är det, 140 000 då till dem för att få behandling eller...
Jag tror det är olika. Jag tror de har olika paket som de säljer. För senaste artikeln så stod det 50 000 och sen har det stått 135 eller 139 000, jag vet inte. Men jag är inte så insatt i deras paket.
Men delar ni ut deras sådana
visitkort?
Här visitkort.
Visitkorten och sen så har vi reklam i slutet av varje klipp.
Mm. Ja. Och det är ju inget konstigt att man har reklam, då har ju alla...
Ja.
Men ingår det också i dealen då att ni ska dela ut visitkorten till dem?
Alltså vi har ju, hade vi fått visitkort från Preventell så hade vi gladeligen delat ut dem också. För att ett visitkort i en sån här krissituation kan bli det som gör att någon söker sig till vården.
Mm.
Så att oavsett vad så hade vi nog gladeligen delat ut dem. Men ja.
När jag läste Dagens ETC då framställde ju de det här företaget som ett lite humbug-företag. Mm. Unga karriäristkillar som vill göra... Ja, tjäna pengar helt enkelt. Ja. Oseriösa säger de, framställer de som de. Men vad är ditt svar till det?
Så jag kan ju bara tala för den kontakt. Jag menar, jag kan hålla med om att Micke är en försäljartyp. Alltså han som driver företaget, han är liksom en sån här lite nonchalant försäljartyp som inte alls kanske svarar på pressens frågor som han ska och så. Han är nog inte så van vid att hantera det, men det är ju inte honom som jag har den kontakten med, utan det är ju faktiskt de som har vård från impulskollen som jag har bildat mitt intryck och uppfattning ifrån. Och det är ju personer som, alltså de som jag har kontakt med är i alla fall jättenöjda med den hjälp som de får.
Men vet du vad det är för de som behandlar de här personerna då? Mm. Vet du vad de har för bakgrund och utbildning och sådär?
Jag kollade ju, för ETC skrev ju om någon som kallade för mindfulness coach. Ja. Och det kollade jag upp och begärde in CV för att jag tyckte att det var liksom okej. Okay. Så jag begärde in CV och kollade upp och då har han, vad är det, 9 års studier. Han är inte legitimerad terapeut, men han är utbildad KBT-terapeut. Han har handledning och han har 24 års arbetslivserfarenhet som KBT-are. Och det tycker jag är, alltså, hans klienter är nöjda med honom. Sen har man ju sån här, man anlitar extern personal, och de har jag inte varit i kontakt med. Nej. Men man anlitar extern personal när det behövs, det vill säga psykologer och läkare.
Men oavsett så känns det ju som att Dagens ETC driver någon slags ohederlig smutskastning.
Men det har de gjort från början.
Men varför tror du att de gör det då?
Ja, jag tror att deras tidning håller på att gå under faktiskt. Och att då ser möjlighet till klick. Oh, häftigt, nu får vi klick, nu får vi klick. Mm. De har gjort ett sin grej helt enkelt.
Mm. Ja, och du har anmält till medieombudsmannen.
Ja, precis.
Ja, vi får se hur det går med det. Ja. Och så, som sagt, ni har ju hängt ut, eller vad man nu kallar det då. Kallar ni det själva hänga ut?
Avslöjat, ja, har vi sagt.
Mm. Ja. Nej, men ni har ju avslöjat då många människor då som män. Det, är det någon kvinna ni har avslöjat?
Ja, det är några.
Ja, men det är typ 99% män.
Mm.
Ja. Och de, hur många, är det 400?
Mm.
Ja. Och nu då så har ni åkt på, eller du har åkt på en stämning.
Mm. Yeah.
Ja. Och den kom förra veckan, va?
Mm. Yep.
Ja, jag tog ju, och det här är då en polisanställd som ni avslöjade, som hade då sexchattat med, ja, minderåriga. Han var
jag vet inte, jag tror inte vi ska gå in så mycket på det där fallet. Jag tror att det är nog viktigt att avgöra det rätt, ja. Så att jag inte.
Nej, jag tänkte bara, ja. du får säga vad du inte vill prata om och så. Ja.
Nej, men jag känner själva rättsfallet, det vi har blivit avrådda och prata särskilt mycket om det, för att det är ett intressant rättsfall och det ska avgöras i rätten helt enkelt.
Ja.
Så att man inte påverkar allt för mycket hit och dit och fram och tillbaka. Utan. Men jag menar, det ser ju ut som det ser ut, att om man nu söker ett barn i sexuellt syfte så finns det ju en risk att man blir avslöjad. Mm. Och är det så att man avslöjar någon så finns det ju en risk att man blir stämd för förtal. Mm. Så är det.
Det här är ju allmän handling, så detta kan ju vem som helst läsa.
Mm.
Så men du behöver inte kommentera det, men jag tänkte bara ska läsa upp vilka punkter du är stämd för. Jag ska inte säga den här personens namn, för jag har inte råd med fler stämningar som det är nu. Men när den här personen inte sexchattar med barn så arbetar han som polisens IT-forensiker då. Det är en punkt som ni har skrivit eller sagt. Andra punkten då har ni sagt polisens IT-forensiker och gädda i ett. Punkt 3. Vi har en ganska lång konversation med dig där du pratar med ett barn. Du sexchattar med ett barn. Så har vi punkt 4. Du skickar kukbilder till ett barn. Jag har din snopp i min telefon. Och sen då punkt 5. Hård sex med minderåriga, det gillade du, har du skrivit. Och jag har ju läst de här chattloggarna och allt detta då. Det är ju sant det du skriver. Och om du inte vill prata om det så kan jag ju bara, jag kan ju upplysa tittarna lite om hur ett förtalsmål funkar, eftersom jag själv då har varit med om ett sånt ganska nyligen. Det är ju ett par punkter. Först ska rätten bedöma ifall det är förtalsgrundande uppgifter. Och det kan man då nog säga att detta är då. Det är nog förtalsgrundande uppgifter. Att man framställer någon då som kriminell eller man framställer någon i dålig dager. Då brukar det vara förtalsgrundade uppgifter. Och så nästa steg då så är det då att man ska, då ska rätten ta ställning till huruvida det var försvarbart att göra detta. Och det är ju där ni då kommer ha, du och din advokat kommer ha den stora utmaningen att förklara då för rätten varför det här var försvarbart. Och då kan man då hänvisa till allmänintresse, kanske då att det är ändå en som jobbar inom polisen, han är IT-forensiker samtidigt då som man håller på sexchattar med minderåriga. Plus då kanske ett varnar och kanske allmänheten har, det finns ett intresse av att veta vem den här personen är. Men om då man i det steget bedömer att det var försvarbart, då ska man bevisa om det är sant eller inte. Eller om du hade skäl att tro att det var sant. Och det kommer man så långt, då kommer du vinna. För det är sant och du hade skäl att tro att det var sant. Så det svåra då kommer vara att bedöma om det var försvarligt eller inte. Så det är det ni har att jobba med. Jag torskade ju, och om de bedömer att det inte var försvarligt, då går man inte ens vidare till att pröva om det var sant eller inte. Så var det ju i mitt fall då, att jag torskade då för att ha hängt ut en person som hade gjort rätt mycket dumheter och allting var sant, men de tyckte inte det var försvarligt då. Så vi får se vad som händer med detta. Ni vet inte något om när det är inget datum satt eller så, eller?
Nej, inte än.
Nej.
Inte än.
Nej. Kan du säga något om liksom någon inställning till någonting, eller har du varit i polisförhör? Eller?
Nej, det här blir ingen polisförhör.
Nej,
det är ett enskilt åtal.
Och ni får svara på det här, så är det.
Precis.
Okay. Ja. Har ni skickat in något svar ändå?
Ja, det har vi gjort.
Ni har skickat in ett svar?
Det har vi gjort.
Ja, okej, okay. Då får jag begära ut och titta på det också då. Och så kom, det kan ju vara ganska långdraget.
Eller vi har skickat ett första svar har vi gjort och sen...
Ja, precis. Ja.
Nej, jag låter advokaten hantera det där och tycker att det är ganska intressant huruvida våra barns säkerhet omfattas av allmän intresse.
Ja. Mm. Ja, men det är liksom... Det är det du kan säga liksom.
Ja. 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 Precis. Jo, alltså en sak som jag kan säga också är att jag tycker att det är helt absurt. Min telefon har ringt som en galning sen det här skickades in. Hur det kan vara så intressant med en vuxen människa och en vuxen kar, och han känner sig lite kränkt och betraktar detta som förtal. Och hur det kan bli så stort samtidigt som vi har hur många tusentals gubbar som helst som är där ute som vill våldta barn, och det är inte intressant.
Mm.
Det har inte lika stort intresse, och det tycker jag är så bisarrt. Jag menar, ska vi låta barn gå den här vägen som både jag och Patrik och många tusentals människor har gått? Det kostar massor för samhället, både humanitärt och ekonomiskt. Vi har inte råd med det.
Nej.
Nej,
det är märkligt alltså, att det, för det här... Det känns som att
det är så snedvridet.
Ja, men det känns som att ni får väldigt mycket skit av journalister, opinionsbildare och sådär.
Men det är klart.
Samtidigt då som ni avslöjar ju de här jäkla asen. Ni sätter ju liksom ljuset på någonting
det är,
som...
Det är inne och pissar i folks revir överallt. Alltså, vi är inne och pissar i pressens revir. Det är deras anrika, fina revir. Liksom. Där ska man inte in och rumstrera runt. Ah, liksom... Man har ju arbetat med hur många saker som helst, alltså hur många områden som helst, med precis samma metoder som vi använder. Om man tittar på SVTs juristen, den här dokumentären, så är han inte dömd för någonting. Men han har betett sig väldigt olämpligt.
Mm.
Man, alltså, de jagar honom på en Malmögata skrikandes för skånska, precis som jag gör.
Vilken pratar du om nu?
Suhail Nadiri, en jurist som SVT gör en dokumentär om dem.
Ja, du jämställer det med att då kan ni också då granska de här personerna.
Om SVT kan granska en fifflande jurist på samma sätt som då inte var dömd för något brott överhuvudtaget, så bör man ju kunna granska med motsvarande metoder människor som söker barn i sexuellt syfte.
Mm.
Det där är ju bara pengar, men här är ju barn.
Mm.
Det är värdet på ett barn.
Men känner du på något sätt att ni har fått något slags erkännande?
Ja, men det är klart. Det får vi ju.
Ja.
Det får vi ju hela tiden.
Framförallt kanske bland vanligt folk som följer ert arbete.
Ja, Gunnar Ström också, som står i regeringen och sa att, eller som står i riksdagen och sa att detta är ett viktigt initiativ, och det har han gjort två gånger. Så.
Ja, men precis. Ja.
Så att, nej, det går två håll det där.
Ja,
precis. Att, ja, folk är bara inte vana nu, de vänjer sig.
Ja. Ja, vi får se hur det går med den här stämningen då. För mig, min totala kostnad blev väl ungefär 400 000 sammanlagt med allting.
Mm.
För det är ju svindyrt så här. Vi,
klart att det.
Man får betala rättegångskostnader och sådär. Mm. Vad tänker du kring det ifall du skulle torska? Och,
ja, men där framme är vi inte nu.
Nej. Men känner du, det är ändå värt att, liksom, att ta de här sådana här smällar för att göra detta?
Alltså, finns det något ekonomiskt värde som, alltså, för att skydda barn? Det finns väl inga värden som är för stora.
Mm. Nej, men jag tänker de flesta andra tidningar drar ju sig för att göra sånt här för att de är rädda för att bli stämda.
Ja.
Men du är inte rädd för det?
Nej, det är jag inte. Det är jag faktiskt inte. Alltså, jag tycker att ett enda barn är värt en stämning. Om det sen bara handlar om ett enda barn.
Mm.
Så är det lätt för att värt en stämning. Absolut.
Ja, okej. Okay, så vad händer nu då? Vad hoppas du på nu? Ni ska jobba med detta och så får vi se helt enkelt. Under tiden så fortsätter ni jobba som ni alltid
gör. Ja, vi fortsätter som vanligt. Vi har två målsättningar och det är att utsatta ska ha rätt till traumabehandling. Och det kör vi via för vår förening så att man kan få behandlingen finansierad genom våra medlemmar. Och sen så kör vi på med dumpen. Mm. För fullt. Och skapar uppmärksamhet för problematiken.
För många tror ju att ni bara gör detta med uthängningar.
Ja, nej, vi har en jättestor stödgrupp och vi har stödpersoner. Och vi har en hel avdelning med stödpersoner bara som stöttar utsatta i vardagen och som ser till så att de orkar hålla sig i liv faktiskt.
Och jag har ju sett också att du och Patrik har följt med då och bevakar rättegångar och träffar folk, sådana som...
Ja, Patrik också, så vi är stödpersoner. Ja. Vi har också personer som vi är stödpersoner till. Det är många i organisationen som har det.
Ja. Nej, för jag tror att det är många som bara tror att ni gör det här, att ni filmar och lägger ut det på nätet.
Jo, men det är klart, det är det enda som får uppmärksamhet i pressen. Det är ingen som vill skriva om traumabehandling.
All right, jag önskar er lycka till och så tackar dig för att du ville vara med i den här podden. Och så får vi se nu om Patrik, han har gått och lagt sig och sova i soffan här i andra rummet så vi kan väl väcka honom.
Gör du det.
Tack för att du har lyssnat på min podd. Vill du lyssna på fler avsnitt kan du skaffa en prenumeration genom att gå in på joakimlamott.se. Då får du även tillgång till texter och reportage. Till skillnad från många andra medier får jag inget pressstöd eller andra skattefinansierade bidrag. Så vill du stödja oberoende journalistik får du gärna skaffa en prenumeration på joakimlamott.se. Ha det fint så länge!